Nu ska vi gå till Filipperbrevets andra kapitel och läsa den 12:e versen, och bara den 12:e. Det blir intressant. Filipperbrevet 2:12. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Nu kände ni väl en liten kittling i den andliga stressnerven, gjorde ni inte det? Ty vi brukar alltid skynda oss att läsa 13:e versen också, när den 12:e versen kommer på tapeten. Det här med att det är Gud som verkar i er både vilja och gärning. För om vi inte får läsa den 13:e versen också, så känns den 12:e versen så outhärdligt stressig att vi smäller nästan av. Men den 12:e versen tål att läsas utan att man omedelbart hoppar in i nummer 13. Ty det Paulus säger är ju på något sätt att vår helgelse är ändå inte någonting som riktigt går i narkos, utan som kräver vår aktiva medverkan. Arbeta med fruktan och bävan. Och det var ju också ett dåligt slut på en helg som har handlat om stillhet och förtröstan, tycker du? Nej, det jag är ute efter är att visa att det är ingen motsägelse mellan de här två tingen. Vi ska läsa i Romarbrevet 8, några verser från 14-16. Romarbrevet 8. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Jag tycker om det där lilla ordet igen. Har du sett det? Ni har inte fått en ande som gör dig till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Utan det Paulus säger här, det är att vår lydnad bygger inte på fruktan. Hallå där, säger vi. Nyss sa du att vi skulle arbeta med fruktan och bävan. Nu får du bestämma dig, käre Paulus. Ja, det finns två sorter. Det finns den där gamla vanliga fruktan, den som man känner som en gnagande ångest. Och så finns det något som heter Guds fruktan. Med Guds fruktan, med respekt för Gud, med en inre uppfyllelse av hans helighet, ska vi arbeta på vår helgelse. Man får uttrycka det så. Men det är inte alls den fruktan som gör att man hela tiden är ängslig för att bli kasserad. I någon mån kan det väl vara så att ett barn som lever i ett lyckligt barnaskap på ett positivt sätt kan respektera sina föräldrar. Inte så att man är rädd att bli utsatt i skogen om det är som man gör något dumt. Men att det finns en sorts vördnad som gör att man helst inte vill göra det som är fel. Med fruktan och bävan arbeta på sin frälsning. Nå, men när nu ordet arbeta kommer, och när nu sådana ord som lydnad och så vidare dyker upp, så är ju alltid vårt barnaskap äventyrat, därför att vi sätter in stöten på fel ställe. Vi har våra alldeles bestämda föreställningar om vad det vill säga att arbeta med fruktan och bävan nu på sin helgelse. Det måste ju vara att spotta i nävan och försöka bli lite trevligare. Det måste ju vara att lägga på ett kol och försöka bli lite kärleksfullare och lite mera utåtriktad och inte fullt så bufflig som förut, eller vad det nu är du håller på att brottas med. Du måste ju på något sätt lyfta dig i håret. Och det är ju konstigt att vi aldrig kommer underfund med att det inte är det går ut på. Att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning är något helt annat. Något totalt annorlunda. Låt oss se. Då går vi till en text som vi ofta läser därför att den är så bra. Den innehåller så mycket. Johannes 8:31. Där Jesus talar till människor som varit troende i 2 minuter ungefär. Så det här är ju verkligt elementärt. Det är inte någon påbyggnadskurs. Det är första förberedande. Och ändå är det vi har missat så ofta. Det är nästan aldrig så att det är detaljerna vi har missat när det går snett, utan det är det grundläggande. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Här har du målet för ditt arbete med fruktan och bävan. Att lära känna sanningen. Inte att försöka göra dig bättre, men att lära känna sanningen. Det är det Jesus uppmanar de nyomvända judarna. Här har ni nu en underbar tid framför er resten av livet. Nu ska du vandra som lärjunge tillsammans med mig. Och vad ska det gå ut på? Inte att Jesus ska dressera dig som ett cirkuslejon, utan att du i hans närhet ska få upptäcka sanningen. Hela livet är en upptäcktsfärd. Och i den upptäcktsfärden kan man ju vara mer eller mindre intresserad, mer eller mindre nyfiken och mer eller mindre aktiv. Man kan ju gå med betongpluggar i öronen och tejp för ögonen. Och så att säga vackla från middagsbord till middagsbord och aldrig lära sig något. Eller som det brukar heta, man blir inte visare för att åren går, men man har chansen. Och det jag tror att Paulus vill tala om för oss när han säger: arbeta nu med fruktan och bävan på er frälsning. Det är helt enkelt detta. Var nyfiken på livet. Var ständigt ute efter att lära känna sanningen. Ty sanningen förvandlar ditt liv. Och är det så att ditt liv ännu inte har blivit förvandlat, då måste du bara säga: jag har tydligen ännu inte upptäckt sanningen. Istället för att säga så här att jag har mitt dåliga morgonhumör, och nu får jag försöka att äntligen göra någonting åt det här. Så kanske du istället skulle säga: det finns tydligen ett mått av sanning som jag inte har sett, eftersom allt är som det brukar vara. Jag vill upptäcka sanningen. Och sanningen, det är ju sonen det. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Om nu sonen befriar er så blir ni verkligen fria. Alltså handlar det djupast sett om att lära känna Kristus. Det är det vårt liv går ut på i stora stycken. Och man kan vara mer eller mindre aktiv just när det gäller att lära känna Kristus. Det handlar ju alltså inte om att försöka förändra sig själv. Ni ska vara stilla och förtröstansfulla inför Herren och lära känna honom. Vi går till Johannes första brev, ska du se. Andra kapitlets tredje vers. Johannes första brev 2:3. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Var du med på noterna? Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Hur ska jag veta att jag inte har lärt känna en Gud som är en fantasiprodukt? En sorts önsketänkande? En sorts allmän rundgång i hjärnan, en hallucination? Jo, det märker du av att ditt liv förvandlas. Omvänt är det så att om ditt liv inte förvandlas så måste du säga: Herre, jag känner dig tydligen inte. Jag vill lära känna dig, Herre. Istället för att hålla på och säga: usch, jag är sån, och usch, jag är sån, och usch, jag är inte sån, och bu, jag gör så, och bä, jag gör så där. Och försöka att med fruktan och bävan lyfta sig själv i håret, ett meningslöst företag. Så kan man säga: mitt liv är inte sådant som jag ser i skriften att det kunde vara. Alltså känner jag inte dig. Och då vill jag med fruktan och bävan arbeta för att lära känna dig. Inte slita och sträva, men på något sätt ändå längta, söka Herren. I hans ord, i bönegemenskap och allt det där du vet. Tredje kapitlet ger det fina vittnesbördet, början där. Att vi är Guds barn, men att vi ännu inte har blivit Guds barn. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Det räcker. Det är fullt tillräckligt för din totala förvandling att se honom sådan han är. Därutöver behövs inga egna ansträngningar av något slag. Det är liksom det går ut på. Arbeta med fruktan och bävan på i frälsning. Sök lära känna Herren. Låt oss fara efter att lära känna honom. Ty hans uppgång är så viss som morgonrodnar. Låt oss fara efter att lära känna Herren. Sen kanske man kan utlägga det här som Jesus säger till de nyomvända judarna på ett lite annat sätt. Sanningen ska göra er fria, säger han. Och det betyder ju alltså att det som är som inte är sanning i våra liv. Det har en väldig förmåga att binda oss kvar i ett ofruktbart tillstånd. Vi kan uttrycka det så här. Du kan inte besluta dig för att bli något annat än du är. Men du kan bestämma dig för att ge sanningen förkörsrätt i ditt liv. Det kan du faktiskt bestämma dig för idag. Det betyder inte att du idag kan bli totalt genomsann. Ty det skulle ju innebära att vi fick avveckla alla våra roller och alla våra masker och vi kan med en viss fruktan och bävan, obs uttrycket, notera att det där skulle ju bli en väldig revolution i mitt liv antagligen. Men det är en spännande tanke, eller hur? Herre, gör mig allt mer äkta. Hjälp mig att så långt jag vet vad som är sant också vara sann. Och du vet, så fort man börjar beträda den vägen, då blir det ju kamp. Eller vi kan uttrycka det så att då blir det kämpigt. Ty våra roller och våra glidningar och våra halvsanningar och våra masker, de är ju alla till för att göra tillvaron lite lättare, åtminstone för stunden. Att arbeta med fruktan och bävan betyder inte att hålla på och göra en massa goda gärningar av den typ där man försöker köpa varken Guds eller människors tillgivenhet. Men så fort vi börjar beträda sanningens väg, så nog blir det en kamp. Det betyder ju inte att sanningen blir någonting som man liksom går omkring med som en träklubba och slår i huvudet både på sig själv och på andra. Ty sanningen måste man lära sig att hantera under nådens förtecken. Det är detta som står i Johannes evangelium kapitel 1. Den 17:e versen. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Du vet, lagen var ju också sann. Budordet är heligt och rättfärdigt och gott, skriver Paulus. Men det som är så fantastiskt när Jesus kommer, det är att här kommer en sanning som är helt barmhärtig. Och det är någonting att tänka mycket på. Ibland så säger vi så här när det blir konflikter kristna emellan, att vi ska bara älska varandra. Ja, men vi måste väl någon gång komma till skott om vad som är rätt och fel i undervisningen. Nej, det får vi aldrig göra. Vi ska bara älska varandra så alla ser hur vi älskar varandra. Men sanningen måste ju betyda någonting. Kärleken har ju sin glädje i sanningen, står det. Ja, okej, då tar vi fram träklubborna och slår varandra i huvudet. Och det verkar som om vi inte hade mer än de två spåren att köra på. Men det fantastiska med Kristus, det är att han är kompromisslös både när det gäller barmhärtighet och när det gäller sanning. När vi lär känna honom på det sättet, då undgår vi inte att förändras. Var så säker. Och det är spännande att försöka tänka sig en person som är kärleken och som är sanningen och är det på en gång. Inte ibland det ena och ibland det andra, utan han är det på en gång. Nej, det måste vara omöjligt, säger vi. Ja, är man Gud så är man. Men om vi någonsin ställs inför det gudomliga mysteriet, så är det ju här. Och vi inbjuds att börja bekanta oss med detta underbara mysterium. Ty ibland framställer vi Jesus som nåd och inget annat än nåd. Och då blir ingenting synd. Man kan leva loppan precis hur som helst. Allt duger och allt går bra, och här är det bara nåd. Eller också blir Jesus den dömande och oerhört heliga, men i grunden obarmhärtige guden. Och folk kryper ihop av skräck och rädsla och får depression. Båda de här tankarna om Gud förändrar oss ju, påverkar oss på något sätt. Men vi finner att ingen av de påverkningarna får oss att leva så som det var tänkt. Men när vi börjar ana och förstå någonting dunkelt som i en spegel av en Gud som på en gång är omutlig sanning och gränslös barmhärtighet, då förvandlas vi. Arbeta med fruktan och bävan på att lära känna den Guden. Var stilla och besinna att Herren är Gud. Amen. Herre, vi vill fara efter att lära känna dig. Därför att då kommer en kraft att flöda i våra liv, som förvandlar våra liv fastän vi är stilla. Du utför ditt verk. Du som verkar både vilja och gärning för att din goda vilja ska ske. Vi ber att du hjälper oss. Att du uppenbarar hur det kan vara möjligt att du är total sanning och gränslös barmhärtighet. Gör det möjligt för oss så att sanningen får göra oss fria. Amen.